Kungen av vrede av Anna Huang, i översättning av Nua Next och Therese Wik, uppläst av Duncan Green och mig, Charlotta Åkerblom, för Word Audio Publishing International. Kapitel 1. Vivian. Jag kan inte fatta att han är här. Han kommer aldrig till såna här saker om det inte är en vän som håller i det. Såg du att han knuffade ner Arno Reinhardt en plats på Forbes miljardärlista? Stackars Arno fick nästan ett sammanbrott inne på Jean-Georges när han fick reda på det. Viskningar började höras halvvägs in i Frederick Wildlife Trusts årliga insamlingsgala till förmån för utrotningshotade djur. I år var den lilla sandfärgade flöjtstrandspiparen showens påstådda stjärna. Men ingen av galans 200 gäster diskuterade fågens välbefinnande över sin veuve clicquot eller cannoli med kaviar. Jag hörde att hans familjs villa vid Comosjön genomgår en renovering för 100 miljoner dollar. Stället är flera hundra år gammalt, så jag antar att det var dags. För varje viskning växte ljudet i intensitet och åtföljdes av nyfikna blickar och en och annan drömsk suck. Jag vände mig inte om för att se vem som hade fått de vanligtvis saltstodslika medlemmarna av Manhattans societé att bli så uppeldade. Jag brydde mig inte. Jag var alltför fokuserad på en viss varuhusarvinge som vacklade fram mot VIP-bordet i skyhöga klackar. Hon såg sig snabbt omkring innan hon tog en goodiebag och stoppade ner den i handväskan. Så fort hon gick därifrån sa jag i min hörsnäcka: Shannon, kod rosa vid VIP-bordet. Ta reda på vems påse hon tog och ersätt den. Kvällens påsar innehöll lyxprodukter till ett värde av över 8000 dollar. Men det var lättare att lägga in den extra kostnaden i evenemangsbudgeten än att konfrontera arvtagerskan till Denmans. Min assistent stönade till svar. Tilly Denman? Igen? Har hon inte tillräckligt med pengar för att köpa allt på det där bordet och ändå få miljoner över? Jo, men för henne handlar det inte om pengar. Det är adrenalinkicken, sa jag torrt. Gå nu. Jag beställer banankaka från Magnolia Bakery imorgon som kompensation för den ansträngande uppgiften att byta ut presentpåsen. Och för guds skull, ta reda på vad Penelope är. Det är meningen att hon ska bemanna presentstationen. Haha, sa Shannon, som uppenbarligen uppfattade sarkasmen. Okej, jag ordnar en presentpåse och letar upp Penelope, men jag förväntar mig en rejäl banankaka imorgon. Jag skrattade och skakade på huvudet. Medan hon tog hand om presentpåsarna gick jag runt i salen och höll utkik efter andra bränder, stora som små. När jag började arbeta i branschen hade det känts konstigt att jobba på evenemang som jag annars skulle ha blivit inbjuden till som gäst. Men jag hade vant mig vid det med åren och inkomsten gav mig lite självständighet gentemot mina föräldrar. Det var inte en del av min förvaltningsfond eller mitt arv. Det var pengar som jag hade tjänat ihop själv som extravagant eventplanerare på Manhattan. Jag älskade utmaningen att skapa eleganta evenemang från grunden. Och rika människor älskade elegans. Det var en win-win-situation. Jag höll på att dubbelkolla ljudanläggningen inför talet som skulle hållas senare när Shannon kom rusande mot mig. Vivian, du sa inte att han var här, väste hon. Vem? Dante Russo. Alla tankar på presentpåsar och ljudanläggningar flög ut ur huvudet. Jag kastade en blick på Shannon och noterade hennes tindrande ögon och rodnande kinder. Dante Russo? Hjärtat dunkade utan någon uppenbar anledning. Men han har inte tackat ja. Reglerna för att lämna svar gäller inte honom. Hon praktiskt taget vibrerade av upphetsning. Jag fattar inte att han dök upp. Folk kommer att prata om det här i veckan. Går! Viskningarna jag hört tidigare fick plötsligt en ny innebörd. Dante Russo, den gåtfulle veden för lyxvarukonglomeratet Russo Group.